I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Han är född och uppvuxen i Gävle. Han var bättre fotbollsspelare än ishockeyspelare. Han har vunnit 3 SM-guld och 2 VM-guld. Han har spelat i SHL elitserien under 4 årtionden. Från 70-talet till 00-talet. Och med detta är han unik. Han har dessutom gjort 2 mål på 9 sekunder mot Finland. Nu är han general manager i Rögle BK och talangscout för Colorado Avalanche. I veckans avsnitt hör du Anders Masken Karlsson. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här, Niklas Holmgren Möter, Anders Masken Karlsson. God lyssning.
Anders Roland Masken Karlsson, född den 25 november 1960 i Gävle. Tjenare Masken.
Hej på dig Niklas.
Välkommen till Solna.
Ja, det är fint här.
Ja, den här delen av Solna är helt okej faktiskt. Jag brukar fråga idrottare som kommer hit om bästa Solna-minne. Har du några bra matcher mot AIK?
Ja, men då spelar man ju på Söder så att...
Ja, på Hovet, ja.
Så nej, nu har jag några minnen här från både spela fotboll och hockey i Solna när man var yngre då. Så att just i Solna så har man inte spelat så mycket som senior.
Men du är ju Hammarbyare.
I fotboll är jag Hammarbyare, ja.
I fotboll är du Hammarbyare, ja. Ishockey får du ju...
Ja, i fotboll är jag Hammarby-fan och då var det också sedan unga år.
Men var det Nacka då eller?
Nej, alltså Nacka
var... Han var väl inte ha slutat när du föddes?
Ja, han spelade ju på 60-talet vet jag i Sandviken mot Sandviken då, och Hammarby var där, men jag var lite för ung då, men det var Kenta Olsson
som
jag blev frälst efter ett derby av att titta mot AIK. Matte Werner gjorde 2 mål, han forcerade in 2:an på övertid och sen var det kört.
Sen har det varit Hammarby. Du är uppväxt i Gävle. Det är en riktig hockeystad.
Ja, det är det. Det är en riktig hockeystad. Och förr i tiden så hade de 3 lag i högsta ligan. Och nu är det ju bara 1 kvar, men hockey är nummer 1 där.
För jag tänkte nämligen så att du var ju väldigt lovande som fotbollsspelare. Jag har läst att du var bättre fotbollsspelare än ishockeyspelare. Du har varit juniorlandslagsman i fotboll. Varför blev det hockey? Var det kulturen?
Dels kulturen tror jag, och sen tyckte jag att hockey var mycket roligare att träna. Träna fotboll uppe i Gävle på vintern, det var ju pulsa i snö och vi hade inga inomhushallar och sådär. Så att jag kombinerar väl, jag spelade alltid fotboll hela säsongen och sen efter den säsongen fick jag hoppa på in och börja träna lite hockey och sådär. Så men fotboll var ju nummer 1 från jag var 15 tills jag var 19 tror jag.
Hur var det som lirare?
Fotboll var jag oftast mittfältare och sprang mycket, har ett bra blick för spel och bra passningsspel.
Speldirigent med andra ord?
Ja, det tror jag att det var. Så jag var. Vi hade ju väldigt bra lag också. Vi vann ju Gotia Cup och vi vann 70-aden som det hette, pojk-SM. Så vi hade ju Sveriges bästa lag, så det var ju rätt roligt för vi vann rätt mycket matcher.
Vilka mer var i det laget?
Vi hade nog 3 stycken
Brynäs 1960, eller vilket dag var det du spelade i?
Född 60, ja, för... Jag hade en som hette Mats Olausson som spelade senare i AIK, ja, som mittback. En som hette Stefan Andersson spelade i Sundsvall i Allsvenskan och Gävle IF. En som hette Mats Ytterbom som spelade i Halmstad och Gävle IF då. Så det var rätt många som blev allsvenska spelare.
Kom du ihåg när liksom du gjorde valet, var roligt att träna, men du var ändå, jag menar, juniorlandslagsman i fotboll. Kom du ihåg när du gjorde valet att nu går jag för ishockeyn?
Jo, det kommer jag aldrig att glömma, för att det varit en liten kontrovers med ordförande i Brynäs fotboll. Brynäs skulle lägga ner sin fotbollsverksamhet och bara satsa på hockey och slå ihop med Gävle IF. Och jag var väl ingen större fan av Gävle IF genom att vi hade haft så heta derbyn jämt. Så vi var tvungna att skriva på bli brynäsare för Gävle IF. Och jag hade rätt många anbud från allsvenskan i fotboll, och på den tiden kostar man pengar. Övergångar.
Vilken klubba var det? Det är länge sedan, så vilka, ja, det kan väl bli...
AIK var en.
Det kunde ha blivit Solnabo alltså, ja.
Så att jag var till och med nere provspelare för AIK. Så att, men jag ville inte skriva på, för de hade coachat mig lite, man hade inga agenter och sådär, utan de sa skriv inte på så är det gratis att gå. Och vi hade ett bråk där. Ordförande sa att jag var tvungen att skriva på. Jag sa att jag inte skulle göra det. Då hotade han mig att jag inte skulle få spela någon fotboll. Så då sa jag, skit jag väl i det då, började spela hockey. Så på den vägen var det.
Hur var det, smärtsamt beslut?
Ja, jag ångrar mig många gånger. Ja, så vad fan har jag sagt? Men jag kunde inte gå tillbaka och säga att jag hade ångrat mig. Så jag tänkte, jag måste bli någonting inom hockeyn. Så att...
Jag tänkte på din moderklubb ju Gävle och Templare, idrottsklubb, Brynäs, Strömsbro, Gävle IF. Det verkar ha varit ganska tufft och kärvt klimat mellan klubbarna i Gävle under en period.
Ja, det var väldigt kärvt, och alltså, man spelade ju hockey eller fotboll beroende på var man bodde, vilket lag det var. Och jag bodde på norra sidan Gävle, och där var det Strömsbro eller Gävle Godtemplare. Det var ingen som spelade i Brynäs där, utan det var i södra sidan av stan och på Brynäs. Så att, jag gick väl till Brynäs när jag var väl värvad dit när jag var 15 år i fotboll först. Och de satte ihop ett fantastiskt lag. De värvade alla de bästa i Gävle till det 60-lag vi hade. Så vi vann ju allt. Vi gjorde ju rent hus i Sverige det året. Vi vann ju 70-aden, som var pojk-SM. Tror jag finalen mot Hammarby med 5-1. Vi krossade allt. Vi hade ett riktigt bra lag. Men det var inte så lätt att gå på skolan då när man var brynäsare. Alla andra var strömspråkare. Så att, man blev faktiskt lite utfryst ett tag. Så att, då tänkte jag, ska det vara så här, då går jag i hockeyn också. Så på den vägen var det.
Men du kommer från en Brynäs-familj, men jag förstår.
Ja, hela min släkt är Brynäs. Ja. Så min pappa var ledare i Brynäs, och min kusin tränade, jag och juniorerna. Så att jag är en riktig Brynäs-släkt. Och jag var i Svarta Fåre, som jag ville gå templa.
Hade Virus Lindberg i podden för några veckor sedan, och han sa att det är en speciell mentalitet i Gävle, ganska tuff jargong och så. Han trodde det berodde på att det var en hamnstad. Han fick inte komma tillbaka till Brynäs, han åkte ner och pluggat och spelat i AIK ett par år, så fick han inte komma tillbaka. Går du att beskriva den här mentaliteten i Gävle, den speciellt tuff?
Ja, den var tuff. Jag vet inte hur det är riktigt där nu, men den var väldigt tuff. När man kom, i alla fall när jag kom in, som gjorde mina första matcher av lag i hockeyn. Jag var mellan 18-19 år, och det satt ju alla de här som man hade haft som idoler. Jag stod ju på läktaren och skrek på Gavlerinken när jag var liten. Och där satt de, Stig Salmi, Stig Östling, Inga Hammarström,
Tord Lundström,
Lars-Göran Nilsson. Alltså, och det var inte lätt att komma in. Det var tuff jargong, och speciellt mot de yngre. Det var det.
Hur var det i skolan då, Masken?
Jag tror jag var ganska skötsam. Jag var väl inte världens mest flitiga på läxor. Det tror jag inte var. Jag hade ganska lätt för mig ändå. Så att, jag gick väl ut med 3,6 i medel eller någonting sånt där, men... Och det var inte speciellt mycket läxläsning, utan det satt ganska lätt för mig.
Vad hade du för favoritämnen förutom då idrotten eller gymnastik, som det heter då?
Ja, kristendom faktiskt.
Ja. Ja.
Jag försökte imponera på min mormor som var lite kristen.
Ja, okay.
Så jag hade alltid femma i kristendom.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, det, är man duktig på någonting så blir det ju kul. Ja.
Så att, nej, men jag gillade... Jag gillade fysik, vet jag. Jag var inte så duktig på det, men jag gillade fysik och jag gillade engelska. Var jag inte speciellt bra. Jag var bättre i tyska i skolan än jag var i engelska. Nu kan jag inget tyska, men nu går engelska mycket bättre. Så att, sen tyckte jag om teckning. Tyckte om att teckna och fritt valt arbete. Jag hade konstant verk som detta på den tiden.
Mm, ja, det är tufft ändå att som idrottskille ha konsthantverk.
Ja, det var inte så många som...
Jag trodde jag valde bowling eller sånt där. vad valde du för linje på gymnasiet sedan då?
Jag läste till elingenjör.
Ja.
Och så att det var... Tanken var väl min pappa var elektriker, min syrras kille var elektriker och jag skulle försöka läsa till behörighet så skulle vi kanske fixa någon firma och så här, men... Det blev aldrig så.
Elektriker och brynäsare, ja. Men vad gjorde mamma?
Mamma jobbade som kassörska på ICA i Gävle.
Mm. Syskon?
Tre systrar har jag.
Jaha, så det var enda killen i familjen då, så att du fick bära idrottsoket, eller?
Ja, de höll ju på med, i alla fall den äldsta syrran. Hon var duktig i fotboll och hon var fruktansvärt envis, så att... Men hon hade lite otur, hon hade sönder knäna så att hon fick sluta ganska tidigt då.
När kände du, masken, att du hade en extra? Jag menar, många är duktiga, men att ha det där lilla extra, när kände du att jag har talang? Och du hade ju både i fotboll och ishockey, så att, när kände du det?
Nej, jag kände väl att jag var ganska duktig, framförallt i fotboll då. Redan i unga år, för jag fick spela med alla lag och lika hockey, så jag spelade med mitt lag som var född 60, så jag spelade ändå upp till de som var född 55 då, 5 år äldre än mig. Så jag åkte runt och spelade mest matcher. Jag tränade inte så mycket när jag var yngre, utan jag fick spela matcher hela tiden, för att vi hade inte så mycket folk som spelade alla lag. Och var det någon sjuk så ringde de in, och jag har varit inringd ganska ofta, och så jag kunde spela en 4 matcher en helg och så här, och jag spelade jättemycket.
Men det är bra träning. Det är roligaste detta träning kanske att spela match.
Ja, framförallt så fick jag väldigt tidigt en erfarenhet av att spela med större och starkare människor.
Kan du sakna det idag? Jag brukar ställa den frågan. Att i ditt fall då, som ishockeyn är din sport. Att inte ungdomarna har hållit på mer med andra sporter och fått utveckla spelsinnet så att säga.
Det tror jag. Det blir specialiserat väldigt, väldigt tidigt nu. Och jag tror att jag hade jättestor nytta av att jag spelar fotboll. Just den spelförståelsen, slå ett pass, sticka en lucka, liksom att få tillbaka den och se plan på ett annat sätt. Och jag tror att det är jättemycket nytta av det. Och det tror jag att man skulle ha nu också istället för att bara ligga i ett gym.
Och vi går vidare med hockeykarriären, för den är ju lång. Du är ju faktiskt unik så tillvida att du har spelat elitseriehockey, SHL-hockey heter det idag, på 70-talet, 80-talet, 90-talet och 00-talet. Det finns ingen som kan tangera det.
Jo, tangera kan man göra.
Men
man kan nog inte slå det.
Nej, inte slå det. Nej.
Det tror jag blir svårt att slå det, för då måste man spela till man är 50.
du började alltså i Gävle Godtemplare. Och sen skulle du byta till Brynäs. Och då pratar vi säsongen 77, 78 eller 70... Nej, tidigare ändå, va?
Ja, jag tror att det var 76.
76, ja. Och det vart inte så, det vart ett himla liv.
Ja, det vart.
Och du blev ettårsfall.
Ja, det blev det.
Och ettårsfall idag är ju liksom, det känns som långt borta, men det var, vi kanske kan förklara vad det är. Du var alltså bunden, trots att du inte hade kontrakt, så var du bunden 1 år ytterligare vid klubben.
Ja, det var så att de gjorde en liten kupp där, Brynäs, när de kom hem och skulle värva mig, för min pappa var ju ledare i Brynäs, och Hans-Ivar Engvall som jobbade sen på förbundet, hockeyförbundet. Han var ju Brynäs starke man, så han och min kusin då, som Göran hette han, som tränade i juniorlaget. De passade på att komma hem och hälsa på mig när mamma och pappa var på semester i Grekland. De visste att de inte var hemma och skulle få mig att skriva på, för jag tror inte min pappa tyckte att jag skulle gå. Och de kom hem där och satt där och pratade och sa att här sitter vi tills du skriver på. Så att... Och det blev ju så till slut att de övertalade mig, så då gjorde jag det. Men då krävde Gävle Godtemplare 4 000 kronor för mig. Jag vet inte varför de krävde det, men för material sa de det, och det vet jag inte, vi fick ju aldrig något material för att vi fick köpa allting själv. Så att, och då var jag fast, jag fick inte spela juniorhockey. Jag fick spela pojklagshockey i Brynäs, men inte juniorhockey. Så att jag vet att jag spelade en turnering ändå, fast under falskt namn. Vi spelade en...
Preskriberat idag.
Ja, jag tror att det är preskriberat. Vi spelade någonting som heter Mellansvenska kuppen uppe i Leksand, och där fick jag heta någonting annat.
Okej. Men det måste ha varit rätt så uppmärksammat just det, att en sån ung spelare blir ett årsfall.
Jag tror inte det skrevs någonting om det, om man ska vara riktigt ärlig, på den tiden. Nej, det var, ja, man var ju så ung, så var det ingen som brydde sig om en pojklagsspelare.
Men så kom du i alla fall till spel i Brynäs, och det var ganska snabbt jobbat upp i A-laget, om jag förstått hela rätt.
Ja, jag hade ju tur och fick göra min första match i nästan juluppehåll mot, jag tror det faktiskt var IFK Helsingfors hemma. Och det var en vänskapsmatch, och det var ju fantastiskt att få komma in och spela i Gavlerinken med all publik som var där och få spela med de här storheterna. Så jag kommer att vara fruktansvärt nervös.
Ja, vilka namn som var i Brynäs på den tiden, det var ju gräddan med Tord Lundström och Stig Salming och Stig Östling och Lillprosten och Lars-Göran Nilsson, ja, you name it.
Ja, Ville Löfqvist.
Ville Löfqvist, ja, ska minnas honom nu. Ja, hur kändes det att komma in där med de tuffa gubbarna? För det var tuffa killar.
Ja, man fick inte byta om där inne, utan man fick byta om i juniorernas omklädningsrum och sen bara komma in precis innan match. Så att, jag gjorde min första seniormatch i elitserien, som det hette då. Det var också Lars-Göran Nilsson och Tord Lundströms sista match. Så att det var Färjestad hemma, det var min debut i elitserien, och då gjorde de sin sista. Så att det var rätt kul att få med, och jag glömmer aldrig att Lars-Göran Nilsson gjorde ett mål. Han gjorde ett slagskottsmål som han normalt aldrig gjorde i krysset. Och jag kommer och killarna skrek att fan, där har du inte visat oss på 15 år att du kan skjuta slagskott.
Men det var inte, jag läste någonstans att det var juniortränaren, den legendariske Tigen Johansson, som kallade dig till matchen, inte den ordinarie A-lagstränaren. Det var väl Rolf Andersson,
ja.
Ja, som var tränare då för A-laget.
Ja, Tigen var vår juniortränare.
Ja.
Det kommer jag inte ihåg, men det kanske var så.
Ja, alltså, du kallade av Tigen, för det är en legendarisk Gävle-profil.
Ja, verkligen, det är en stor profil i Gävle, och mycket av han, även den här Brynäsandan som de pratar om, det var väl han som var pappa bakom den, tror jag.
Kan du beskriva Brynäsandan?
Jag tror att det handlar om att folk vill vinna. De vill liksom vinna till vilket pris som helst. Och var det någon som inte ställde upp på de reglerna, så fick de gå därifrån. Utan de fostrade in dem i att bli vinnare. Och det skulle vinnas. Kunde man inte vinna på ett sätt och spela ut lagna, fick man vinna på ett annat sätt. Men vinna skulle man.
Ser du någon skillnad idag? Du är ju involverad som general manager i Rögle, BK. Ja, det har följt ishockey under många, många år. Har det ändrat sig?
Jag tror att det är lite olika kulturer på var man är någonstans i Sverige. Och jag tror att tittar man på lag nu till exempel som Skellefteå, tror jag har den där kulturen fortfarande. Djurgården har haft den i många år. Jag var i Leksand några år, och där var det inte samma kultur, utan där var det mer att du skulle göra en läckedragning, och det prioriterades väldigt hårt där, och jag hade lite svårt för det i början.
Ja, du kommer alltså in då i Brynäs A-lag, och du gör den här matchen då säsongen 78-79 mot Färjestad, din debut. Sedan redan nästa år är det ju faktiskt dags att ta ett SM-guld.
Ja, vi tog ett SM-guld, ja. Och det var ganska oväntat, tror jag. Det var ju bara fyra lag som gick till slutspel på den tiden, och våran juniortränare blev Tigen, blev A-lagstränare, och han plockade upp en hel, jag tror det var fem eller sex man från juniorlaget rätt upp i A-truppen.
Vilka var det då?
Det var Anders Bäckström, Niklas Bäckströms pappa, jag, Björn Åkerblom, var det med Lasse Eriksson, målvakt, Göran Grundström, en back, Anders Krussell, tror jag, en forward, och Stefan Liv, en forward också. Så vi var 6 stycken juniorer som gick upp i A-truppen.
Och går till final, och där möter ni Frölunda.
Där möter vi Frölunda.
En klassisk final, säger många.
Ja, det var en klassisk final. Det var ett tufft spel och Frölunda var bra. Och vi kanske gjorde de bästa matcherna egentligen i semifinalen mot Leksand. För att de slog vi ut ganska lätt i 2 raka med, jag tror det var 7-2 eller 9-2 eller någonting. Det var, och de hade vunnit serien. Så att, men det som retade oss, det var ju när det blev lottning på tv. Vi såg att deras tränare satt och jublade när de fick oss. Och det triggade igång vårt lag.
Vad tändvätska?
Ja, det var riktigt tändvätska. Men jag spelade ju inte någonting i finalspel. Jag spelade semifinalen mot Leksand. Men sen så fick jag mest stolt när Boston.
Men SM-guld blev det?
SM-guld blev det. Som jag fick SM-guld som sista man där. De delade ju bara ut 18 stycken, tror jag.
Har du alltid varit center?
Ja, när jag var liten så ville jag ha pucken. Och då tänkte jag, om jag är center, då kan jag teka mellan benen på den andra killen. Så att då får jag ju pucken, så slipper jag ge ifrån mig. Så att jag har nog varit center. Jag försökte vara back ett tag och spelade back också. Men oftast center. Sen jag spelade ytterforward också, det har jag gjort i ett antal matcher och sådär. Men center är där jag trivdes bäst.
Passar du pucken då i början av din karriär, eller vill du köra själv?
Alltså jag dribblar nog rätt mycket, skulle jag tro. Vi var ju ganska bra i vårt pojklag. Vi var ju på Gävle och Templar, vi var ju bäst i Gästrikland. Och vi hade ganska många bra spelare. Så att, det var ju så att passar man pucken till någon av de andra som ville dribbla, då fick man aldrig se en igen. Så ibland var det mycket dribblande, det skulle jag tro.
Och sen så rullade det på i Brynäs, och du fick under den här tiden 1983 också landslagsdebutera, berätta.
Ja, det fick jag göra mot Sovjet på Johanneshov, och jag och Kjell Samuelsson debuterade samtidigt.
Tingsrydskjell,
ja. Jag hade ju oturen att stå bredvid han på line-upen där. Jag såg ju så liten ut. Han var ju över 2 meter. Så att. Men ja, det var ju väldigt kul att få debutera. Jag spelade faktiskt med Håkan Södergren och Tommy Mört, tror jag det var.
Två djurgårdare.
Men vi torskade med 10-0. Vi fick inte låna puck.
Ja, hur var det att möta Sovjetunionen på den tiden?
Det var fruktansvärt bra. Jag kommer ihåg på värmningen så åkte jag lite start och stopp där, skulle jag värma upp. Jag var jättenervös. Och då åker en back som heter Billy Valentino, och han åker på ryska från den andra sidan då, men han bromsar och åkte baklänges. Så jag tyckte att han åkte fortare baklänges än jag kunde åka framlänges. Så jag tänkte, hur fan ska jag kunna gå förbi han? Så att man var körd redan innan matchen.
Du var kvar i Brynäs fram till och med säsongen 83-84. Då flyttade du söderut till Södertälje. Varför då?
Ja, det var väl, jag ville börja studera då i Gävle, och vi tjänade inga pengar på den här tiden. Och jag tror jag hade 1500 i månaden, och så jobbar man ju på sidan om. Men jag ville börja läsa och frågade Brynäs om de kunde hjälpa till så att jag kunde läsa och liksom gå ner lite på arbetstid. Men de kunde inte det. De erbjöd mig ett kontrakt som jag tror var 2 500, och sen så fick jag höra att Mats Kihlström flyttade dit och hans fru skulle få 2 000 mer i månaden bara att de skulle följa med. Och tyckte jag att då värdesatte de inte, tyckte jag. Så att då gick jag till Södertälje så att jag kunde göra det.
Hur mottogs det i Gävle?
Nej, det var inget roligt. Man var en svikare. Det var ganska hårda ord och sådär. Så
hur kändes det då?
Det kändes hårt, tycker jag. Det var inget kul.
Men det blev en bra tid i SSK med ännu ett SM-guld 1985.
Ja, det var faktiskt 2 fantastiska år i SSK. Vi hade ett otroligt bra lag, och för redan första året så vann vi SM. Och vi förlorade 5-tagande SM-finalen året efter också, så jag tycker egentligen vi skulle ha vunnit det året också.
Det var mot Färjestad i finalen, just det. Och det var Timo Lahtinen som var tränare.
Timo tränade mitt första år. Sen tror jag att han blev proffs i Davos eller någonting, och Kjell Larsson kom in och tränade mitt andra år.
Men du har läst någonstans att du har goda tider av SSK-tiden. Det var ett härligt gäng, alla bodde nära varandra nere i Södertälje och det en fin sammanhållning.
Väldigt fin sammanhållning. Så, ja, igår hade jag en av dem som kom ner och hälsade på mig i Skåne. Så att, det,
ja, var det då?
Conny Jansson.
Conny Jansson, ja.
Så att, det, vi har väldigt bra sammanhållning. Det är ett av de lag som, jag tror att man får det också när man vinner någonting, så blir det blir någonting extra. Och vi är ett gäng där som håller ihop i vått och torrt.
Men det var ju lite grann en främlingslegion trots allt i Södertälje. Det kom in folk, ni kom in några stycken där i den vevan.
Det kom ju en hel hög från, ja, Djurgården som hade fått sparken. Och de var ju revanschlustna och det var ju riktigt bra spelare. Peter Wallin och Hans Särkjärvi och Bosse Eriksson kom från AIK samtidigt som mig. Tom Eklund från Björklöven. Sen hade vi de här SSK:orna som var bra. Conny Jansson var ju riktigt bra. Glenna Johansson var ju fantastisk. Hardy Åström kom från NHL. Så att, ja, vi hade ett härligt gäng.
Och då passade det ju bra med att prata NHL då, eftersom du själv tog upp det. Du blev NHL-proffs i New Jersey Devils. Berätta hur det gick till. Draftad. Hur liksom gick hela den proceduren till på den tiden? För det är ju, idag är det ju så väldigt strukturerat.
Ja, alltså jag hade ingen tanke på att hamna i NHL överhuvudtaget. Men efter VM i Moskva 86 så var det några NHL-lag som var och bjöd upp med manager som bjöd upp mig på rummen där på hotell i Moskva och ville prata med mig och fråga om jag var intresserad. Och så då väcktes tanken, men jag trodde i alla fall inte att jag skulle bli NHL-proffs. Och på den tiden så...
Du är 88 kilo var i alla fall matchvikten jag läste om. På den tiden var det många stora pjäser som, ja, nästan var stora pjäser.
Ja, backarna var ju väldigt, ja, stora, ja, i alla fall. Så att jag var inte så stor. Det var jag inte. Men jag var ju ganska rörlig. Så att, men det var... Jag hade, fick Don Basel, en agent, tog kontakt med mig efter VM. Och vi började prata och han sa, frågade om jag ville komma över och... Så vi faktiskt innan draften så hade vi redan pratat med Vancouver Canucks. Jag trodde jag skulle hamna i Vancouver. För vi hade ett kontrakt klart med Vancouver och de skulle drafta mig. Men så när de ringer borta från Nordamerika, jag satt hemma i Södertälje och lyssnade. Eller på kvällen där och väntade om du skulle ringa någon. Och då ringde telefon sent och då trodde jag det var Vancouver, men då var det Max McNabb då som var GM i New Jersey Devils. Jag hade ju aldrig hört talas om dem. Så fick jag ju bara leta i gamla hockeyböcker på dem. Och de var på den tiden NHL sämsta lag.
Ja.
Så att, men det var fantastiskt kul.
Var Lulu Amirello där då redan?
Nej, han kom mitt andra år.
Ditt andra år, ja. En legendarisk general manager nu i Toronto. Ska försöka få stil på Toronto.
Det kommer han att få, tror jag.
Ja, berätta om honom. Du låter så säker när du säger det.
Ja, men han är ju, det finns ju få människor inom hockeyn som är så dedikerade till sporten som han är och så noggrann som han är. Så att, jag har aldrig sett en människa jobba så hårt inom hockeyn som han gör. Och så noggrann som han är. Så att, han kommer att få fason på dem.
Det är han och Ken Holland som har hållit i längst, så att säga, och haft framgång längst och mest de senaste, ska vi säga, 30 åren.
Men Lou, det är inte bara fantastiskt att han jobbar så hårt, det är en väldigt fin människa också, som många av hans spelare håller fortfarande kvar han som mentor eller, och ringer och pratar med honom, och han ställer upp med väldigt många människor.
Men ändå, känslan är ändå att New Jersey är en väldigt sluten organisation. Det är inte så att det liksom, det är New Jersey, det är liksom, de kommer man inte riktigt åt.
Jag tror nog det var det så. Jag tror nog att Lou gillade det också, att det ska vara så. Det är liksom familjen, om man säger det. Jag vet inte hur det är nu när de har bytt general manager. Det kanske är lite öppnare nu än det var under Lous tid. Lou var, det kom inte ut någonting från New Jersey, inte ingenting, utan det, jag gillar det lite grann. Det är liksom, det här är vår familj, det är våra grejer.
Lite som det var i Brynäs på den gamla goda tiden. Eller?
Ja, och jag tror många av de framgångsrika lagen har haft så. Det, jag tror under tiden Färjestad var framgångsrika. Det kom inte ut mycket från Färjestad. Liksom allting sipprant ut någonting. lika Djurgården och var framgångsrika. Det sipprar inte ut, men det sipprar inte ut någonting från Skellefteå nu under deras framgångsrika period. Jag tror det är ganska bra, tror jag.
Du nämnde själv VM 1986. Du vet vad jag tänker på. De här två snabba målen.
Ja,
ja, som har blivit klassiska.
Ja.
Ja, berätta. Det var alltså underläge 4-2 mot Finland i Moskva. Och det var slutminut. Och en viss herr Anders Masken Karlsson klev in och gjorde två mål på 9 sekunder.
Ja, det hade tur. Men,
berätta.
Nej, vi tog väl ut målvakten där och försökte få till en reducering. Och vi skapade ett enormt tryck i finska zon. Och vi surrade runt deras kasser rätt mycket. Och jag hade något parspel med Thomas Sten i hörnet. Sen åkte jag runt kassen och ställde mig på bortre stolpen. Och han passade pucken rätt på mitt blad och is. Det var det första målet. Det var inte speciellt svårt. Det var ju Thomas Stens passning helt och hållet. Den var ju fantastisk. Och sen så var det lite surr där efter det målet. Så skulle vi göra en tekningsvariant. Per-Erik Eklund skulle teka och jag stod som höger forward då och jag skulle sticka. Om vi vann den till Robban Nordmark så skulle jag sticka mellan deras backar, så skulle jag försöka lägga ett rakt pass stenhårt mitt i banan så jag skulle försöka få ett friläge. Och Per-Erik vinner tekningen till Robban, men pucken hoppar över bladet på Robban och jag tyckte liksom att jag var fri från början. Så jag åker mest och muttrar lite, vilken jävla otur jag hade. Chansen gick bort och sen svänger jag ut på vänstersidan. Och sen när jag svänger in så ser jag att Robban har varit ner i zon och lurar sin finne och tar blå linjen. Då. Och jag åker, skär in på blå linjen och är helt ensam. Inga backar var där, jag fattar ingenting.
Du är helt naken?
Helt ensam blev jag. Så Robban slår ju ett fantastiskt fint flippass som landar på bladet. Så jag blir ju fri från blå.
Och, mot Hanno Kampuri.
Ja, ja, och vi hade pratat mycket innan matcherna mot Finland att de kom ju med lite ny stil, deras målvakter, det VM, att de var mycket nere i V-split, så att vi skulle försöka sätta allting högt. Och det var det enda jag tänkte på, sätta den högt. Och pucken stod och fladdrade lite, isen var inte så bra där på slutet, så att den hoppade lite i början där, så mycket också, läggde ner puckjävel så här, liksom.
Men till slut, hur mycket så hann du tänka där från blålinjen in till avslutet?
Ja, jag åkte och tänkte på att jag måste få ner pucken så att den var flat på isen, ja. Och sen att jag ska sätta den högt, och sen jag kom in då så försökte jag liksom doppa axeln så att den skulle gå ner, och sen försöka få upp den, och så fick jag upp den och den satt faktiskt, den tog i svetsen och gick ryser i bara is. Jag hade ju tur också att det blev mål.
Känslan, jag har tittat på bilderna, du är studsar och är lycklig naturligtvis, alltså det är ju...
Den var helt enorm, alltså det var, man var, jag kommer inte ihåg riktigt, för jag var helt galen tror jag efteråt. Så att jag vet att Södergren var fram och högg tag i mig först, och sen tror jag faktiskt att Pekka Lindmark hoppar in på isen och kom ut.
Ja. Hur ofta blir du påmind om det här målet? Det är, vad är det nu, det är 30 år sedan.
Ja, det är varje år ett antal gånger, och jag har fått bli överflugen till Finland och fått vara med i något tv-show där, och det, varje år när det är VM eller någonting så är det någon finsk tidning som ringer om det där, så att det har varit, så jag brukar skämta lite med killarna, så det spelar ingen roll hur många mål nu, jag bara ser till så att man är riktigt snygg så de pratar om dem i flera år.
Det måste vara härligt med att göra någon sån här klassisk som verkligen har etsat sig fast i folks minne.
Ja, jag tror det är många äldre människor då, som är i min ålder och lite äldre som kommer ihåg det. Det är många som pratar om det med mig, så att det är roligt. Det är inte så många andra mål i karriären de pratar om, så att de kommer ihåg någonting.
Och det var din första VM-turnering?
Mm.
Och få göra det här på det här klassiska?
Jag tror att... Vi kom ju med, Håkan Södergren och jag och Jonas Bergqvist. Vi spelade en kedja och vi kom med på återbud alla tre, tror jag. Och de satt ihop oss och vi klickade direkt. Och vi hade en enormt bra kemi när vi spelade. Det var väldigt roligt att spela med de två.
Var det som låg till grund, trodde att Don Basley ringde och ville över till NHL? Den här killen, vilken lirare?
Ja, det tror jag. Det var efter det VM. Och det var väl... Vi hade ju några klienter till han i laget. Vi hade Daniel Labråten som hade Don Basley och bland annat. Och de, som, jag vet inte om de hade sagt till Don också, den här tror vi kommer spela VM. Eller spela NHL.
Som sagt, tillbaka till NHL då, säsongen 86-87. Första säsongen så gjorde du 48 NHL-matcher, 2 plus 18 i poäng. Hur var din roll då när du kom över?
Alltså, första tiden i, på träningsläger gick det fantastiskt bra. Jag vann vår interna skytteliga och sen när serien ska börja då säger tränaren åt mig att du kommer inte att spela i början här. Och jag liksom fattar ingenting. Utan vi ska gå med det lag som vi slutade säsongen.
Vem var ni som kurs då?
Doug Carpenter. Vi ska gå med det lag som vi avslutade säsongen med innan. Och jag fattar inte, för de kom ju tvärsist år innan. Så jag fattar inte varför man skulle ge det lagen. Så jag spelade inte i början av säsongen någonting. Utan jag fick bara gå utanför och titta. Och sen när jag väl fick börja spela, då fick jag en checking-roll i fjärde. Som inte egentligen passade mig alls. Så att första året var ganska tufft, tyckte jag.
Mm. Du var nere en sväng också i Maine Mariners i AHL, 6 matcher. Hur uppfattade du farmalagslivet på den tiden?
Ja, det var något helt annat. Jag kommer ihåg när jag kom på till flyg i Maine och våran tränare då kom och hämtade mig, så sa han... Det var en sån här all-time hockey coach och han sa åt mig så här: just before we start to chit-chat, I want to make one thing clear to you. I hate Swedes. Början. Och redan där fick jag tagga ner den, så att man var nervös som van. Sen Garman, han var helt fantastisk som tränare annars. Han var ju jätte... Men han ville verkligen tala om att han inte gillar svenskar. Men jag tror han gillar mig, för jag hade en bra relation med.
Och sen så, ja, så spelade du ju naturligtvis i Canada Cup i året 1987 med ja, det var väl du och Södergren och Bergqvist också, va?
Ja, vi spelade ihop där också. Vi spelade ganska bra där liksom som lag. Vi slog ryssarna första matchen och sen kände vi nog att vi fick ett resschema som var inte av denna värld. Vi fick åka från väst till öst och liksom hela fram och tillbaka hela tiden. Och Kanada och några lag låg på samma ställe. Så vi hade det väldigt, väldigt tufft. Men just den matchen mot ryssarna tyckte vi gör en riktigt bra match mot Montreal också. Eller i Montreal mot Kanada. Vi förlorade där med något mål, men vi är där och skakar dem ändå, tycker jag.
Men det laget de hade, Gretzky, Lemieux och Messi och Bork och Coffey, ja, det finns bara legendarer.
Ja, de hade ett fruktansvärt bra lag. Och vi spelade i vårat svenska spel då. Vi var ju många killar från som var från SHL som var med, så elitserien som det hette då. Det var Tommy Sandin, trodde på det laget som hade vunnit VM-guld 87, så han tog ju med många av det laget och alla de fick chansen. Han ratade många NHL-proffs som inte kom med. Så att det var lite annorlunda mot för det nu är det ju bara NHL-proffs.
Ja, det var en häftig turnering.
Väldigt häftig. Kul att få vara med om det.
Sen var du kvar i New Jersey fram till säsongen 88-89. Då bröt du ditt kontrakt och flyttade hem till Brynäs. Jag läste någonstans att du var lite trött på den rollen du hade fått. Du fick åka runt och markera storstjärnorna, Gretzky och Lemieux och andra lagens stjärnor.
Ja, det var egentligen mitt eget fel. För att efter en match vi hade mött Pittsburgh borta och vi förlorade med 8-7. Och Lemieux gjorde 5 mål och 2 pass. Så satt jag muttrade i en omklädningsrum och tränaren frågade vad muttrade om. Jag sa, ska vi göra man 7 mål borta mot Pittsburgh, då ska man vinna. Och han höll väl med om det. Jag sa, Rangers, de hade ju Janne Exet Eriksson och åkte och punkta Lemieux och Gretzky. Så vad hade vi gjort det? Ja, vi vunnit den här matchen med 7-2. Och då började han, ja, vi vet inte om vi har någon som kan åka, men det kan väl vem som helst göra. Så jag bara, vi måste ju vinna matcherna, inte förlora matcherna om man gör 7 mål. Ja, då sa han, det är ditt jobb nästa match då, sa han. Och så jag fick det jobbet. Och sen nästa match så punktade jag ju Lemieux, och han gjorde inga poäng, och sen fick jag punkta Gretzka, han gjorde inga poäng, och sen var det så, och jag fick ju inte, min uppgift var bara att åka en meter ifrån dem hela tiden. Jag fick skita i spelet, och det var ju fruktansvärt tråkigt att spela.
För en lirare som dig så fick jag ha massa puck också.
Det var inget roligt att spela hockey, så jag tänkte så här kan jag inte hålla på, så jag hade ett och kvar på kontraktet, men jag bröt det. Jag ville spela hockey.
Ångrar du dig idag? Att du bröt så pass tidigt som du gjorde efter bara 3 år?
Ja, det har jag nog gjort ett antal gånger. Jag var på väg tillbaka någon gång till San Jose sen. Men då var ju också att de skulle börja sin nya lag, och jag hade en anbud därifrån. Men man fick inte skriva kontrakt förrän en viss tid, och då är reglerna i Sverige att det måste vara... Man måste skriva innan 30/4 eller 30/6, annars blev man, var det kört. Och de kunde inte få fram något kontrakt, och ett nytt lag fanns lite senare. Så jag vågade inte vänta, så det sprack på det.
Men jag tänker, med tanke på att du idag är en scout för Colorado och har bra insikt i hur det fungerar, tänkte jag, skulle haft större tålamod? För det kunde jag vänta, det kunde jag blivit en ny coach eller en trade eller vad som helst.
Ja.
Eller var du på väg att hamna i det där facket som en att du gjorde det så pass bra så att du hamnade i facket som en defensiv center?
Ja, jag var rädd att hamna i det facket. Och sen var det väl det också att jag var hemma och spelade med landslaget. Så fick jag spela hockey, liksom riktig hockey igen. Och då var det så jäkla kul. Och vi hade spelat VM här 89 i Stockholm och fick spela riktig hockey. Och jag kände att det är det här jag vill göra. Jag vill inte åka markera någon, bara jag vill liksom spela spelet i ishockey.
Och då vände du hem till Brynäs. Tog Brynäs emot dig med öppna armar efter det du hade gjort och stuckit i Södertälje bara några år innan?
De hade varit över och hälsat på mig i New Jersey ett antal gånger också. Så att de skickade över 2 delegationer, tror jag, och försökte övertala mig att flytta hem.
Och det blev väl en lyckad tid, får man väl säga, för du var i Brynäs några år där, och det gav ju ytterligare ett SM-guld 1993.
Mm.
Mm. Då var Masken Karlsson dessutom lagkapten för Brynäs.
Mm. Det var väldigt roligt att få höja bucklan, speciellt som vi hade 5 avgörande matchen hemma. Det var ju helt fantastiskt, liksom, publiken bar ju fram oss.
Berätta om den finalserien.
Ja, den var väldigt tuff där, för att Luleå var ju otroligt starka, stora starka, spelade väldigt, väldigt fysiskt. De hade ju många bra spelare. Micke Renberg var ju lugn och kom upp då, och de hade ett helt koppel av bra spelare. Och de tog ledningen med 2-0 i matchserien mot oss, och det var ju bäst av 5. Och sen har vi hemmamatch då, den tredje matchen, och vi lyckas vinna den. Så vi ligger under med 2-1 och ska åka upp till Luleå, och de ska ju avgöra. Och då hade ju Tommy Sandlin ett fantastiskt tal för oss om de 2 samurajer som gjorde att jag tror laget kände att det här kan vi inte förlora.
Får vi höra lite kontentan av det talet, för det är alltid lite häftigt.
Vi var ju väldigt nervösa, tror jag, många av oss, och det här var ju liksom vinna eller försvinna. Det var ju redan SM-guld banners uppe i Luleå. Och han ville överfå oss att tänka på något annat och släppa nervositeten. Så att han höll ett tal om 2 av Japans bästa samurajer, om ett slag de skulle ha ute på någon ö, och hur de förberedde sig olika, de här samurajerna. Den ena förberedde sig på ett sätt, han åkte ut och rekognoserade ön sten för sten, och han visualiserade hela matchen, eller hela fighten han skulle ha med den andra. Och den andra samurajen då, han låg hemma och sög på ett strå, och liksom bara, han skulle ha öppet sinne. Det hela gick ut på att han skulle ha öppet sinne, han skulle liksom inte låsa fast tankarna, för att om det hände någonting som inte... som han inte hade tänkt på, så skulle han liksom kunna agera istället för att vara stängd och låst i tanken. Och det var väl Tommys sätt för att vi skulle vara öppen i sinne och agera mot för vad som hände på isen. Och det var ett fantastiskt tal. Så jag kommer ihåg att det sitter 20 spelare och bara applåderar när han var klar. Han liksom kom in på hockey, jag vet inte hur han bara såg åt, men det var det bästa tal jag någonsin hört. Och när vi gick därifrån till ishallen, så vi bodde på Skandik och skulle gå till ishallen, så var det liksom laget så där kan vi inte förlora. Alltså vi fick en sån känsla, tror vi vann med 6-2 eller någonting av den matchen. Och sen så var det ju sista matchen hemma, den visste vi att den kommer vi att vinna om vi bara gnuggar på. Och det gjorde vi till slut. Fast det låg långt in när Luleå ledde med 1-0 efter två perioder.
Härligt också att få komma tillbaka från underläge och vända till 3-2. Alltså det är ju också måste vara en god känsla att vara... Ja, ni var ju verkligen med ryggen mot väggen.
Ja, jag kommer ihåg när vi låg under med 2-0 där, så ringde en kusin till mig som bor i Sandviken och som heter Patrik. Han ringde och sa att kan det ordna så jag får köpa biljetter till 5:e avgörande matchen hemma. Och jag tänkte, han är inte klok, vi ligger under med... Med 2-0, och så jag sa, men vi ligger under, det kanske inte blir någon. Men jag är säker på att det blir det, sa han. Och så började jag tänka så här, om han är säker, varför ska inte jag vara säker? Så att han fick mig att börja tänka lite mer positivt, och det var rätt härlig tanke han hade.
Och så blev det SM-guld då, igen, 1993, pratade.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen var det kvar 93-94, och sedan så vill inte Brynäs ha det längre.
Nej, sen...
Gick du till Västerås?
Tyckte de att jag var för gammal.
Ja, och då var du alltså 94, det var 33-34 år.
Ja, jag var väl så, helt ärligt så var jag väl lite på nedgång där. Jag fick en roll i Brynäs där i fjärde kedjan och spelade max 10 minuter per match, och de hade väl några unga killar som de ville ge chansen istället. Så att nu som när man är ledare så förstår jag det mer än vad jag gjorde då när jag var spelare. Jag tyckte bara att jag skulle kunna spela högre upp i hierarkin, men det fick vi, hade bra lag, så att jag fick inte den chansen och fick besked då att jag inte fick vara kvar. Så att på den tiden hade man inte några agenter och sådär, så man var ju ganska desperat, för 30/6 så skulle kontrakterna vara skrivna, annars så vart man ettårsfall. Och då ringde en kompis till mig som spelade i Västerås, Johan Brummer, och sa att, frågade vad jag skulle göra helgen. Så här, jag vet inte, jag håller på att leta lag, men kom till oss, sa han. Ja, men det kan inte du avgöra. Så här, nej, men jag ringer till dem i Västerås. Så att de ringde mig efter en kvart och jag åkte ner, och sen så var det klart på en gång. Så spelade jag där och då gick det riktigt bra det året.
Jag tänkte, du 33-34 år, du ville absolut spela ishockey. Det var liksom, det fanns ingen annan tanke på att göra något annat då, för du måste ändå se att jag börjar närma mig slutet på karriären.
Jag tror, jo, det fanns det, men det var ju brann mer för att jag ville visa att de gjorde fel. Mm. Jag ville visa för Brynäs att jag fortfarande kunde spela. Så det var nog bara därför jag spelade, för jag ville... Jag tyckte jag älskade ishockey, men jag ville också, jag hade ett oerhört revanschbegär. Och det var ett fantastiskt roligt år i Västerås.
Och sedan så var det så roligt, för du gjorde 17 plus 23 på 39 matcher, gjorde du 40 poäng, så det var ett väldigt fint år.
Ja, det gick bra, ja. Det gick väldigt bra.
Och då hamnade du i Leksand.
Ja.
Hur kan Leksand ta in en brynäsare? En tvättäkta Gävlebo dessutom.
Det var, de har berättat för mig efterhand, Olle Östa som försökte få mig redan då när jag fick gå från Brynäs, men jag fick inte gå till Leksand från Brynäs för Brynäs. Jag hade ju ett fribrev så att jag fick gå gratis till alla lag utom Leksand. Så att, och det visste jag inte om då att Leksand var intresserad, men de ringde redan efter någon månad när jag var i Västerås och sa att du ska spela hos oss nästa år. Och då kände jag ju många i Leksand som jag spelade med i landslaget, och vi umgicks väldigt mycket i landslaget med Magnus Svensson, Jonas Bergqvist, Thomas Jonsson, Per-Erik, Thomas Forslund, alla de här. Så att, och då började ju både Jonas och Thomas Jonsson och de här började ju också ringa, och så att, och sen åkte vi upp dit och tyckte att det såg fint ut, så det blev det Leksand.
Ja, det blev till och med 4 säsonger i Leksand och
ytterligare en säsong som lagkapten.
Jag var lagkapten i några år.
Ja,
99-00 står du uppsatt här som lagkapten i alla fall på de papperna, ja, i Leksand. Men du kanske var ännu mer ännu oftare.
Ja, jag tror jag var något, ja, år. Så att,
en Brynäs-kille, lagkapten i Leksand.
Ja, jag vet inte om jag fick det för att jag var så gammal. Det var Thomas Jonsson var ju vår lagkapten, och sen när han låg av där så blev jag lagkapten.
Och du höll på och spelade fram till säsongen 00-01, och det gjorde det alltså unikt. Du spelade SHL-hockey eller Elitserie-hockey på 70-talet, 80-talet, 90-talet och 00-talet. Men det är en klubbadress här som jag inte tog upp, för du var nere i Division 1 också och spelade. För Team Boro.
Mm.
Och det var ju en väldigt upphåsad historia inom svensk ishockey när Team Boro, Landsbro, värvade ihop ett riktigt stjärngäng som skulle gå till elitserien, och sen så gick företaget i konkurs mitt i alltihopa, så det blev väldigt rörigt där. Men berätta om den tiden, det där året, för snacka om främlingslegion.
Ja, det var det verkligen. Det var en enorm satsning de gjorde. Och jag kom dit, Roffe Riddervall hade varit där 1 eller 2 år, Ivan Hansen hade varit där. Det år som jag kom dit och värvade de dit, Anse Mellamets, han som var lagkapten i finska A-landslaget. De värvade dit mig, Anders Jonsson från Djurgården, Peter Hasselblad från Färjestad tror jag det var då. Och
säsongen 91-92 vi pratar om nu.
Ja. Ja, och de hade ju en massa spelare från HV71 där, så det var ju, vi var Järmo Mäket och var där. Vi hade ett riktigt bra lag alltså. Det var ju mest oflyt att vi inte gick upp. Vi skulle ha gått upp det året, men vi var tillbaka 5 minuter från att gå upp. De hade varit nära år innan också, men vi ledde i kvalserien där mot Leksand. Vi förlorade borta med 3-2 mot Leksand, och då var vi totalt utspelade i och för sig. Och Roffe Riddervall som var så bra som höll oss kvar i matchen. Kommer till och med att Magnus Svensson gjorde alla 3 målen för Leksand. Jag var inte med själv i kvalserien, för jag fick ett skott av Håkan Södergren i huvudet så att okben gick av.
Din gamla kedjekamrat från Tre Kronor. Ja, han spelade i Huddinge då, va?
Ja.
Ja, så sköt han sig. Har du förlåtit honom?
Ja, det har jag gjort. Ja. Han var så pass snäll så att när han sköt mig i huvudet så hörde han hur det knakade. Så innan jag landade i isen så fångade han upp mig. Han släppte alla grejer. Han såg att det tog illa. Och sen jag kom inte ihåg någonting, för jag svimmade av. Och sen hamnade jag på Huddinge sjukhus. Och Håkan kom upp och hälsade på mig. Och han och Roffe Riddervall. Sen kom jag ihåg att jag fick åka tåg ner, för laget åkte hem. Och jag blev utskriven efter någon dag och fick åka tåg ner till Småland. Och när jag kom till tågstationen i Nässjö så hade läkarna insett att det var ju helt fel att skicka hem, utan jag skulle opereras direkt. Så att jag fick åka direkt från tågstation till Jönköpings sjukhus och opereras.
Apropå skador, hur har du klarat dig, eller hur har det varit med den biten, rättare sagt?
Ja, jag har haft min beskärda del av skador, knäna, inget korsband, peppa, de är klara, men jag har ledbanden har gått 4 gånger tror jag. Jag har haft problem med ryggen med diskbrott. Jag har inte behövt operera, men Jag har slit av muskler i låret, jag har brutit fingrar och ben och åkbenet på höger sida gått av 3 gånger. Ögonhålsben har gått, åkbenet på vänster sida 2 gånger, käkben har gått av. Så axlarna är ju le, så att jag har haft ganska mycket skador men ändå klarar mig hyfsat. Jag har inte så mycket problem nu.
Ja, det är inte sånt som du lider av i vardagen idag?
Ja, det är en axel. Om jag ligger lite fel, jag vill ligga på en arm så domnar den så att jag måste byta ställning. Men annars så är jag ganska okej.
Okay. Jag tänker på alla de här skadorna, käkben, okben och ögonhålsben. Du var aldrig rädd? Alltså det kom aldrig den här rädslokänslan in och ställde dig framför någon som drar till ett stagskott när du ändå bryter det några gånger, så vet du hur ont det gör.
Jag var nog för dum. Jag körde ju utan visir också och jag hade problem med visir för jag svettades rätt mycket, så det varit mycket droppar på det, så att jag testade 1 år men sen åkte det av igen. Och det kändes mycket skönare utan, tyckte jag. Så att, nej, rädd var jag aldrig.
Hur var det med Boro där? För ni fick väl inte ut pengarna, va?
Nej, vi fick ingenting. Vi fick en lön tror jag, och sen gick de i konkurs.
Så ja, att... ni köpte hus på Öland vill jag minnas. Så det skulle liksom, ni skulle få dem. Men de fick ni, satt ni med hus som ni hade betalt själva?
Ja, det var ett tufft år ekonomiskt för alla spelare. Det gick riktigt dåligt. Så att, det var ingen bra affär, men vi fick en otroligt fin vänskap vi spelade emellan. Så att... Så någonting gott gjorde det.
Ja, det här med efterhand så kan du se att det var inte så farligt. Men just då kan jag tänka mig, mitt i din karriär, ja, du är ju 31-32 år då, så du börjar ju fundera på pensionsförsäkring naturligtvis. Och så paff, så blir ni lurade på jättemycket pengar. För då har du ju fått pengar någon annanstans om du hade spelat. Nu fick du ju ingenting.
Nej, vi har varit skyldig. Men pengar är inte allt heller, utan det var... Då var det jobbigt, men nu efterhand så är det nog... Vi fick ju fantastiskt fina vänner där nere som vi fortfarande är väldigt tajta med, och som var i samma situation, som hade det lika jobbigt som vi hade det. Och det tror jag, den vänskapen betyder rätt mycket också.
Mm. Och de håller kontakt med en idag, sa du? Vilka var det? Du nämnde några namn där.
Jag har ju fortfarande sen 92 så samlas vi ju nästan varje år. Det är jag, Rolf Ridvall, Anders Jonsson har middag med vår advokat.
nere i Landsbro?
Nej, han är från Stockholm, så att vi brukar ha den i Stockholm. Och det har vi gjort sedan dess. Och vi har gjort det till tradition och det har varit väldigt kul.
Det var lite stickspår då. Leksand avslutar alltså karriären i mellan 97 och säsongen då 00-01, då du gjorde 10 matcher. Beslutet att sluta, hur växte det fram?
Ja, det växte fram sista åren. Jag tränade otroligt mycket sista åren i Leksand, för jag ville avsluta snyggt. Jag ville liksom vara riktigt bra när jag var ju ganska gammal, men jag hade problem på morgnarna, kom upp, jag hade ont i kroppen. Det slet oerhört på kroppen och jag kände att det här blir sista året, så jag liksom...
Du var 40 år då?
Ja, och jag hade beslutat att det skulle vara sista året. Jag tänkte, nu ska jag avsluta snyggt. Jag hade en sommarträning som var max vad jag klarade av. Jag var väldigt bra tränad och jag kände att jag ville ju... Ska jag spela hockey vill jag vara bra. Och då måste jag träna så här mycket. Och det klarade inte min kropp av, så jag tänkte att då är det lika bra att sluta.
Så det var inget, var det smärtsamt? Eller det var ju trots allt 40, det var inte så många jämnåriga som var kvar i SHL då?
Nej. Det var faktiskt mer en lättnad tror jag när det var över. Så att det var ganska skönt. Jag fick oerhört fina hyllningar i min sista match i Leksand. Jag fick åka runt, hela hallen stod kvar. Jag fick åka runt när det var. Och det var väldigt, väldigt fint gjort i Leksand.
Du spelar alltså ishockey till du är 40 år på elitnivå. Hur mycket kan du beskriva kärleken till ishockeyn? För att jag menar, det är ju faktiskt bra jobbat, om du förstår vad jag menar. Det är en lång karriär.
Ja, det är en lång karriär, men det är ju... Det är så otroligt roligt att träna ishockey.
Du gillar att träna också?
Ja, jag älskar att träna ishockey.
Tyckte du det var roligt att träna och spela match?
Många gånger, ja. Alltså, jag tyckte väldigt mycket om det här livet med i omklädningsrummet med grabbarna och kul och tävla. Jag tyckte om att alla övningar, man tävlar ju hela tiden i övningarna. Och jag tyckte om att vinna. Och jag försökte vinna hela tiden. Och det var det som drev mig att vinna. Om det var vinkelskott, vem som gjorde mest mål eller straffar. Eller, så det var det som jag tyckte var så fantastiskt roligt.
Vad är det som är så bra med att vinna då?
Ja, det är någon skön känsla att man klarar av någonting. Så. Alltså, jag gillar att vinna. Vet du, och det tror jag de flesta som har spelat med mig säger.
Jag vet också, eller det går rykten om det, för jag har inte spelat med, men det går rykten om det att du var lite av svensk mästare i practical jokes. Var kommer detta rykte ifrån, Asken?
Alltså, det vet jag inte om jag var. Det är många som säger det. Men,
vad hittar du på för hyss då?
Alltså, jag har hört att grabbarna hittar på. Jag har haft några riktigt roliga. Framförallt var det mycket i landslaget. Ja. Där vi hade Pudding som fortfarande är kvar som materialare. Och Lennart Tovelius, de höll ju på med mycket. Och vi ville ju sätta dit dem. Och en rolig grej som vi gjorde var... Vi var ett gäng, det var inte bara jag, utan vi var flera som... Vi klippte av millimeter på Puddings materialabälte inför Canada Cup. Så vi tog en millimeter varje dag, eller två millimeter. Och efter en månad i Kanada så skulle vi gå ut och käka. Men Pudding ville inte följa med för han hade gått upp så mycket vikt. Han fick inte upp bälte. En gång så hörde jag att grabbarna hade fyllt i barnpuder i hårtorken och lagt upp på hyllan. Och det var också Pudding, han var ju lite fåfäng och ville kamma sig och göra sig fin. Vi skulle på någon middag i Blåsalen i Stockholm. Och han hade marinblå kostym på sig, det sista han skulle göra för att föna håret. När han satt på den så såg han ut som en bagare. Så den tyckte jag var rätt rolig faktiskt.
Och om vi ska hålla oss kvar vid karriären då lite grann, så blev det ju, alltså du visste när du slutade, för det är ju många som inte vet, men jag förstår, så visste du ganska, ja, du skulle bli general manager för Leksand säsongen efter.
Ja, ja, alltså det skulle jag bli redan 3 år innan, men jag skulle spela 2 år i Leksand, sen skulle jag bli det. Det var liksom tanken, för Olof skulle avgå, han ville att jag skulle ta över. Och men så gick det så pass bra andra året, så då han kom och frågade mig, kan du inte köra 1 år till? Och så gjorde han ett antal år, så att han övertalade mig att spela 1 år till och 1 år till och så här. Så att,
och du var inte svårövertalad heller?
Jo, faktiskt så var ett år var det. Ett år visste jag inte om jag skulle få vara kvar faktiskt i Leksand. Då fick jag ingen bud där. Jag tror det var nog efter andra år i Leksand först, och då var jag på gång att bli tränare i Mora faktiskt.
Ännu en förbjuden flytt?
Ja, men jag tänkte att det är min karriär som hockeyspelare över. Och så jag ringde till Olle Öst och sa, för jag var upp till Mora och träffade Moras styrelse och de ville ha mig som huvudtränare där. Men så ringde jag till Olle och sa, jag vill spela 1 år till. Och om jag inte får spela här, då kommer jag bli tränare i Mora. Och då tog det 5 minuter som du ska spela 1 år till här. Så det vart inte Mora.
Och så blev det då från säsongen 01-02 till och med säsongen 05-06 general manager för Leksand. Vad innebär det för oss som inte har varit general manager?
Ja, det är ju att du blir sportchef, ja. Det är samma sak. Så att, ja, det var ju tufft. Så här i efterhand så var det nog lite för tidigt. Jag tror att man skulle haft lite... Jag hade ju väldigt lång erfarenhet inom hockey, men inte som ledare på det sättet. Så att, skulle jag fått göra om det så skulle jag nog inte tagit det då. Utan jag skulle byggt på mig mer erfarenhet. Jag tror jag är mycket bättre nu än vad jag var då. Jag har byggt på mig mycket mer erfarenhet som ledare. Så att, men det var nyttigt också för att gå igenom skärselden.
Ja, du höll ju kvar där men du stod ut, eller du var i, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, i fem år i alla fall.
Mm.
Som general manager i Leksand, där det är väldigt uppmärksammat och hårt tryck på Leksand, och det återtog hit och dit.
Ja, vi åkte ju första året. Vi fick inte ihop det alls det året. Vi gick inget bra, och sen så gick vi upp på en gång. Och då gjorde vi en fantastiskt bra säsong. Och sen år efter det så gick vi till slutspel direkt. Och sen hade vi faktiskt lite otur här, för år efter det så hade vi ett riktigt, riktigt bra lag. Och då gjorde man en sån här experiment i svensk hockey, att man skulle ha något fönster i hockey där man fick värva. Och vi hade jättebra backar, men jag tror 4 av dem fick sluta med ishockey på grund av skador, och vi kunde inte ersätta dem och vi hittade inte ersättare heller, så att det drabbade oss väldigt hårt.
Ja, och sen så var ni där 2 år, sen åkte ni ner igen 04-05, och sen tog du upp dem till, den var lite sen igen då, säsongen, eller SHL som heter nu, 05-06, det var din sista säsong.
Mm.
Ja. Hur såg det ut när du slutade, varför och...
Nej, alltså jag bestämde mig redan i november att jag skulle sluta, att jag ville göra någonting annat. Jag hade inget annat jobb, men jag talade om i november att jag skulle sluta.
För att du kände att det var direkt?
Nej, jag var utbränd, ja, helt enkelt. Jag kände att det måste hitta på någonting annat. Så att, men då ville de att jag skulle vara kvar kontraktstiden ut. Och så blev det. Och sen hade jag ingen jobb där ett tag, utan jag gick och stämplade. Och innan jag fick började med ett finansbolag borta i Nordamerika. Så jag åkte runt där ett tag och... Sen ringde Colorado också samma veva, så jag började part-time scout åt dem. Så jag hade 2 jobb det året, och sen så tyckte jag att det var pass roligt med hockeyn, passade mig bättre än det andra. Så att,
innebär det att du åkte runt och sålde?
Nej, jag åkte runt och skulle övertala svenska NHL-spelare borta i Nordamerika, ja, att de skulle, det här företaget skulle hjälpa dem med finanserna.
Mm. Ja, ja. Hade du inte lagt undan några pengar efter karriären?
Vi tjänade inga pengar på min tid, utan vi tjänade lite mer än kanske en kontorsarbetare, men det var inga pengar alls, utan det kom senare.
Kände du då när du kände dig utbränd, hade tömt dig fullständigt i läxan, du var utan jobb, du gick och stämplade, hur mådde du då?
Ganska bra, för att jag liksom ändå hade liksom tagit det beslutet att jag skulle göra någonting annat. Så jag visste att det kommer rulla. Jag har alltid liksom, det löser på något sätt. Och det gick ju ganska fort, så fick jag anbud om olika jobb och så här. Så att jag visste att det kommer att lösa sig. Mm. Och sen började jag med det här jobbet med det amerikanska företaget som jag reste runt där borta. Och det var rätt trevligt. Man åkte 3 veckor i USA, så var man hemma 3 veckor, så var man tillbaka där. Och sen var det mycket planering då, få kontakt med de här svenska NHL-spelarna där borta. Och sen när jag var hemma så scoutade jag då. Så att, men sen redan vid jul så kände jag att jag var väldigt mycket resande. När man var borta i Nordamerika, då kunde man vara i 11 olika städer på 3 veckor. Och så kom man hem då, så skulle man ju också resa och scouta. Mm. Så att, jag var aldrig hemma, så jag kände att jag måste göra endera. Mm. Och då valde jag scoutingen.
Och det blev Colorado Avalanche som du har scoutat för sen, rätta mig om jag fel nu, säsongen 06-07.
Mm.
Hur gick det till? Colorado?
Det var faktiskt Uffe Dahlén som ringde hem till mig och frågade om jag var intresserad av och börja scouta, för att han hade ju varit i Dallas ihop med GM, som hade blivit GM då i Colorado, och de kände varandra och han ville ha någon i Sverige, och under den tiden som tror jag Uffe hjälpte till i Dallas, och så ringde han och frågade mig att han kommer kunna vara bra. Så då ringde GM och frågade om jag ville börja, på den vägen var det. Så det var tack vare Uffe Dahlén.
Berätta, hur är du som scout, tänkte jag säga, men hur ser din arbetsbeskrivning ut som scout för Colorado Avalanche? För du är fortfarande scout för Colorado.
Nu är jag nog mer rådgivare, kan man säga. Okay. Jag har ju liksom inte tid med det längre.
Nej, jag tänkte ju säga det är så, du är sportchef eller general manager i Rögle BK, så
det är samma folk som har varit där sen jag började där, och nu är min roll mer att de ringer och frågar mig om någon spelare, så om jag ringer till dem, jag kan ringa till dem och fråga om en spelare, så kan de ringa till mig, det är inte mer än så.
Och inte runt och titta på juniormatcher i Norrland eller i Finland eller
sånt
där
idag? Nej, det gör jag inte. Och jag var ju inte juniorscout heller, utan jag var pro-scout hela tiden, så att jag åkte på seniormatcher när jag scoutade.
Och sen då 2013-2014 så tog du jobbet som general manager igen då i Rögle. Berätta hur det gick till.
Ja, det var inte alls meningen att det skulle bli så. Det var mer vi hade två flickor, två barn som bodde i södra Sverige, i Borås och i Göteborg. Och vi hade funderingar på att flytta söderut för att komma närmare barn och barnbarn. Och sen ringde Rögle och frågade mig om jag var intresserad. Och jag var egentligen inte det, utan jag tackade nej till dem. Och sen ringde de igen dagen efter, precis som ingenting hade hänt. Och presenterade sig att de var från Rögle och ringde, som de aldrig hade ringt. Så då tackade jag nej igen. Och sen ringde de en tredje gång och så tackade jag. Det var en process i mig också, ja. För att egentligen så velar jag inte in i, jag velar inte in i den här medievärlden igen. Alltså det här var, jag gillar inte riktigt det, att vara i media. Jag tycker inte om det. Jag har haft min beskärda del av det i karriären, så jag står gärna över det.
Men du sitter här idag och du ska sitta ikväll som gäst i NHL-studion.
Jag sitter här beroende på att det var du som ringde. Andra poddar jag tackar nej till.
Jag förstår att du har betänkligheter, för du vet ju också hur slitsamt det är att vara sportchef. Det är ju nästan värre än att vara tränare idag. Alltså rent, du har ju, det är du som bestämmer vilka som ska vara där.
Ja, nu är vi
kontrakt och allt.
Det är ju rätt mycket att göra så, men vi är ju en förening som fungerar väldigt bra, tycker jag. Vi är en liten grupp som pratar väldigt mycket om sådana saker, så att jag har ett väldigt bra stöd i Rögle. Det är väldigt bra stöd.
Du trivs bra där nere också. Jag var hämtade på Bromman, så jag trivs bra där nere. Vi har 28 golfbanor inom vad det nu var för
30 minuter. Nej, ja. Det är väldigt fint i Skåne, och just nordvästra Skåne är fantastiskt fint.
Mm. Kan du tänka dig att bo kvar där efter eller hur ser du lite på framtiden?
Ja, jag kan tänka mig att bo kvar. Ja, det kommer jag nog att göra också. Det är ju, vi har ju en dotter som bor i Ängelholm nu och har fått barnbarn med. Och vi har en dotter som bor i Göteborg, så att det är närmast. Att, det blir nog så att man blir kvar nere i Skåne, det tror jag.
Men du har inga planer på att sluta med ishockeyn på det sättet? Trivs du att vara i hetluften igen?
Alltså jag trivs inte att vara offentlig person, det gör jag inte. Men jag trivs att jobba med människor och jobba inom hockeyn, det trivs jag väldigt bra med.
Vad tror du gör om 5 år?
Om 5 år då har vi lyft Rögle till en högre nivå, så att vi är ett av Sveriges lag att räkna med, tror jag. Och då kommer jag förhoppningsvis att fortsätta jobba Rögle.
Det låter trevligt. Och så måste vi fråga dig, den får du ju alltid, men det måste, masken. Var kommer masken? Anders Masken Karlsson.
Ja, det kom faktiskt från, vi skulle ner till elitpojkläger i fotboll i Halmstad med Gästrikland. Och vi var på träningsläger i Torsåker, en liten by i Gästrikland. Och vi skulle jogga runt en liten kärn där innan träningen. Det var 30 grader varmt ut, och jag och en till kille hoppade i och tog ett dopp innan det var uppvärmningen. Och då den andra gruppen sprang, vi hann ju kapp dem ändå efter det där doppen. Då tyckte de att vi maskade i början, och det var egentligen den andra killen som de började kalla masken. Men han kom inte med i gästeklaget, så att då fick jag ärva hans smeknamn. Och sen satt i sen dess. Det var ju, jag var inte speciellt omtyckt av mig i början, det namnet. Men nu har jag inga problem med det, så... Det är så invånt det där nu, så att det är väldigt få som kallar mig Anders numera.
Ja, det är ju ett artistnamn. Det är nog många som önskar sig att de hade ett, jag menar, Masken Karlsson.
Jo, det har blivit så. Alltså, om jag ringer till någon och så presenterar mig som Anders, så är det ingen som vet vem det är. Så, utan jag måste själv också säga Masken.
Ska ändra någonting, ja.
Och, så att det har blivit så. Så att jag, nu är jag väldigt van med det.
Jag har haft en jättefin karriär med tre SM-guld. Det var ju med och vann VM-guld 87. Det har vi pratade om Kanada Cupen. Du vann ju det klassiska VM-guldet också i Wien. Du var med och vann VM-guldet 91 i Åbo. Om du skulle summera din karriär, hur skulle du låta då?
Ja, jag får nog, om man tänker efter, var ganska nöjd med karriären. Sådana bivar, jag hade turen att få spela i många bra lag med många bra spelare som gjorde att jag fick chansen att vinna någonting. Och idrott handlar ju om att vinna. Det är toppidrott handlar om att vinna. Och att få vinna SM-guld är ju fantastiskt. Första SM-guld jag vann med Brynäs, då tyckte jag, kände själv att jag inte var så delaktig, så att i och med att jag inte spelade finalserien. Det var andra som var mycket mer delaktiga. Vi hade aldrig vunnit det SM-guld utan Matte Näslund, som var helt fantastisk det året. Liksom det var, han var så bra så att det var nästan onödigt bra van. Och sen var jag mer delaktig då när vi vann 85 där med SSK. Och riktigt bra delaktig när vi vann 93 då. Så att det är något så fantastiskt kul att vinna SM-guld. För det är killarna man jobbar med hela året och som har samma dröm då från när man börjar sommarträningen. Och så att det är svårt att gradera vad som är roligast. Ja. VM-guld eller SM-guld. Men man kan ju inte mer än bli riktigt, riktigt glad. Man kan inte bli riktigt, riktigt, riktigt glad. Utan man blir ju så glad man kan bli. Och det blir man ju på bägge grejerna. Men sen att få komma på Sergels torg, och vi var i Kungsträdgården 87, och det är också fantastiskt, där är hela svenska folket, så det var ju stort att få vara med om det också.
87 när ni äntligen lyckades vinna, när sovjetiska dominansen var liksom bruten. Alltså du var ju med och debuterade mot Sovjetunionen på Hovet, var det 10-0 sa du, ja, i baken, och så få vinna VM-guld då, 87.
Det var, vi fick ju någon känsla innan VM då. Jag var proffs då, kom hem, flög hem, landade på Arlanda och tog en taxi ner till Johanneshov. Då hade Tre Kronor mött Sovjet dagen innan i Örebro, tror jag det var, och spelade 4-4. Och det var inte meningen att jag skulle spela den matchen, utan jag skulle få vila genom att jag hade flyg och så här. Men då kom Tommy Sandin in och sa, du måste spela, vi vinner om du är med, sa han. Så jag tänkte, jag kom ihåg matchvärmningen, jag hade inte sovit på hela flygresan, jag var ju helt slut. Och det var nog en av mina sämsta värmningar i hela karriären. Kändes inget bra. Så jag tänkte, jag måste sova hela dagen här för att orka spela en match på kvällen. Men då skulle jag ju prova ut VM-kostymer och det var...
Den där den klassiska som Bengt Åk hade på sig. Ja.
Så jag fick ju hålla på med sånt hela dagen, så att jag fick inte sova någonting. Och sen lyckades vi vinna med 2-1 i den matchen, och jag kommer ihåg att jag gjorde 1-0 mål och gick riktigt, riktigt bra den matchen. Och Pekka Lindmark stod ju på huvudet. Han måste ha skjutit en 40-50 skott på oss, men vi kämpade. Karl Johansson gör sin första landskamp, tror jag. Och fick vara med som ung lovande junior, så att det var fantastiskt. Och första matchen på 52 matcher, tror man hade, man torskade 52 raka mot dem, så att det var rätt kul att få vara med och vinna mot dem.
Och VM-guldet då, går att beskriva känslan när Sverige är världsmästare i ishockey? Det gick ju inte att säga under många år, för det var ju sån total sovjetisk dominans.
Ja, vi fick ihop laget enormt bra. Vi var ju många som var i samma ålder och vi var som ett klubblag egentligen. Vi hade oerhört bra sammanhållning. Och vi var väldigt, väldigt tajt grupp. Och jag kommer ihåg, vi slog i Kanada där finaldagen med 9-0. Och vi körde över dem fullständigt. Och vi fick ju sitta och vänta i kostymerna där uppe. Och Adidas hade någon restaurang och bar där som vi gick upp och satt oss i. Och Tjeckien ledde ju matchen ganska länge till sista perioden. Och vi hade nästan gett upp där. Jag kommer ihåg Håkan Lobo och jag och någon till satt in. Vi vågade inte titta på matchen. Sen kommer det några folk in och skriker. Ryssarna kvitterade och sprang vi ut av hallen. Och så gör de även 2-1. Och så att då gick det upp för att vi var världsmästare. Det var stort. Vi var lite glada i hågen också när vi gick ut på isen. Så att det var fantastiskt.
Om du jämför det med känslan att vinna 91, då var du lite mer luttrad så att säga.
Alltså första gången var nog det största ändå för mig. 91 också, det var ju riktigt stort också, för det var ju sista gången de var Sovjetunionen tror jag, och de hade bra lag då också. Då hade vi turen att vi hade en Mats Sundin som var helt fantastisk, och i finalen där så gör våran femma, jag spelar ihop med Challe Berglund och Jonas Bergqvist, och våran femma gör 1-0 där Jonas klappar i ett slagskott från blå linjen, och det var en heroisk kämpainsats och ett målvaktsspel utan dess likar, och för Riddervall som gjorde också att, och sen Mats enorma prestation där mot Fettisov som gjorde att vi vann. Det jag kommer ihåg mest från den matchen, det är egentligen att Garpenlöv fick ta emot en crosschecking i huvudet på när slutsignalen gick, som var, den hade ju kanske blivit avstängd i ett år på den nu om det hade varit nu i dagens hockey, men det var en fruktansvärt ful. Så han, jag tror inte Garpen kom ihåg så mycket av glädjerus efter matchen, för han låg nästan avsvimmad på isen.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Oh, jag har ju fått spela med fantastiskt många bra spelare. Jag har ju både Niklas Lidström och Börje Salming som backar. Magnus Svensson var ju fantastiskt bra tag. Men det är svårt att gå förbi Niklas Lidström som har 7 Norris Trophy. Kanske skulle ha haft 3-4 till om han inte varit svensk. Så att, och forward så är det ju... Det är jättesvårt att säga. Mats Sundin var ju fantastiskt duktig. Peter Forsberg är ju, tycker jag, i mina ögon den bästa svensken någonsin. Jag tror inte det är den mest kompletta hockeyspelare som någonsin har varit, tror jag, Peter Forsberg. Sen i klubblagshockey, så bra som Mats Näslund var 1980. Han var så fruktansvärt dominant i svensk hockey, så att jag har inte sett det på mannaminne.
Vem är det bästa du har spelat emot då? Du har ju punktmarkerat både Gretzky och Lemieux, så du har ju kulturkompetens.
Ja. Lemieux var ju fantastiskt svår en mot en, och stor och stark. Men Makarov var ju äckligt bra tycker jag också. Shalamov lyckades jag spela mot en match också, och det var ju min barndomsidol, så att han hade jag ju på väggarna hemma, så att det fanns så många bra spelare. Men Wayne var ju, han var ju liksom bra på allting, utan att, han var inte så fysisk som Lemieux var, men som dominant i matchen måste jag säga Makarov, när han var som bäst. Vi fick inte låna pucken av han. Alltså han kunde vara inne 2 minuter och hade pucken hela tiden, så att han var fruktansvärt dominant tycker jag.
Vem är den bästa tränaren du haft, eller den tränare som har betytt mest för Anders Masken Karlsson?
Jag tror att den som formar mig bäst eller mest, det är jag ganska säker på, att vara Stig Salming. Han är nog inte den bästa tränare jag har haft, men det är han som har betytt mest för mig, hur jag ska vara som lagmedlem.
Hur vill han att du skulle vara?
Nej, han var ju väldigt mycket för att laget är familjen, och i familjen håller man ihop, och det är inte familjen som är fienden utan alla andra, och laget gör man allt för varann. Och jag har fått mitt lagtänke från Stig Salming, och han betydde, vi hade inget bra lag på den tiden när vi hade Stig, han fick jobba med väldigt, väldigt små medel, men han betydde oerhört mycket för mig som människa.
Har du burit med dig det, eller bär du med dig lite av det nu när du går in i rollen som general manager, förut i Leksand och nu i Rögle, att det är laget, i familjen, och har du med dig, varför med en?
Ja, det försöker jag. Alltså, jag försöker skapa en familjekänsla i alla lag jag har, och att vi ska vara väldigt tajta med varandra, och att det ska Vi ska hålla ihop, jag är vått och torrt, och vad som än händer ska vi vara väldigt, väldigt tajta. Och det har jag nog med mig, tror jag.
Och det, du är inne på att det kan gå riktigt bra för Rögle. Det känns som att när vi tittar och lyssnar på det så har ni någonting på gång, ser det ut som. Alltså, eller verkar det som?
Ja, jag tycker att vi har haft väldigt mycket otur i början av säsongen här med skador och avstängningar. Men nu börjar de komma tillbaka, så att jag ser fram emot den här säsongen med tillförsikt.
Jag glömde fråga, vem är världens bästa center genom tiderna då? Eftersom det var din position.
Världens bästa center. Ja, det var ju Peter Forsberg när han spelade center. Han var ju både ytterforward. Ja, han är ju i mitt tycke världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Det tycker jag, det är Peter.
Titta här i anteckningen när jag ringt till den gamla kompisar till dig, bland annat Södergren, så frågade Ström, startade inte du en tidning en gång, sa Södergren.
Jo, det gjorde jag.
Berätta.
Jag startade en tidning ihop med en annan kille och jag som ägde den, och vi startade den i Sandviken som heter Sandviken Posten. Ja. Och vi gav ut den till alla hushåll, så vi hade en upplaga på över 70 000. Och den var finansierad på annonser, men sen vart ett tufft år i Sverige där när finanserna gick och tillsicke marginalskatten gick upp till 500%, och så det var tufft för oss också, så att vi fick lägga ner den efter 2 år. Men det var en rolig erfarenhet också.
Apropå Sandviken, hur är det i bandy?
Jag är stor psykfantast.
Du är stor psykfantast. Ja.
Masken, är det någonting som jag borde ha tagit upp här när det gäller din enastående fina karriär
som jag inte har gjort?
Nej, det vet jag inte. Du vet nästan mer än mig. Jag har glömt mycket.
Ja, du tog... Nej, men det här måste vi höra. Du börjar alltså med tröja nummer 20, men redan nästa året efter så tar du Tord Lundströms klassiska nummer 6.
Ja, men det fick jag inte välja själv. På den tiden så fick man ett nummer bara i föreningen, och de gav mig nummer 6 bara. Och jag vet inte, jag hade nummer 6 i fotboll i Brynäs, så att jag vet inte om de var därifrån gav mig nummer 6, men det var en fruktansvärd ära för att bära Tord Lundströms nummer. Det var det. För det är Brynäs kanske största spelare genom tiderna med 9 SM-guld och 200 landskamper. Och han stod ju för den här vinnarkulturen i Gävle, så att det var en ära för att bära hans tröja.
Det var en ära för att ha med dig i podden också, Anders Masken Karlsson. Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket, Niklas, för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.